Hej! Du har väl inte missat att vår podd Vad med Emil, Victor och Joel från Ice of the Cool ligger ute nu på Podplay. Där ställer vi från Ice of the Cool varandra mot väggen med svåra frågeställningar och problem, stora som små. Som vad hade du gjort om du kom in en vild häst här just nu och gick berserk? Så lyssna på vår podd Vad med Emil, Victor och Joel från I just want to be cool i Podplay-appen.
Podplay.
I en liten ökenstad i New Mexico lever tonåringarna livet som de ofta gör, med hemligheter under ytan. I hallarna på Artesia High School syns 19-åriga Alexi Treviso leo och skratta i sin cheerleaderuniform. Men bakom den skrattande fasaden börjar något förändras. Sakta, nästan omärkligt, tills det inte längre går att ignorera. Och när det väl avslöjas är det för sent att backa. Allt börjar med en ryggont och slutar med en fråga som ingen riktigt kan besvara. Var det ett medvetet val eller en verklighet som hon inte kunde ta in? Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Artesia, New Mexico. En liten stad mitt ute i den vidsträckta ökenvärlden i USA:s sydvästra hörn. Här möts den gamla amerikanska småstadsskärmen av vida landskap, sandfärgade hus och en gemenskap som ibland kan kännas både trygg och instängd. Artesia lever i skuggan av de stora oljefälten som försörjer både ekonomin och identiteten. Det är en stad där invånarna ofta stannar livet ut. Det är här Alexi bor, tillsammans med sin mamma Rosa, sin styvpappa och sin lilla syster. Hon är 19 år gammal och tröskeln till vuxenvärlden och till synes en helt vanlig amerikansk tonåring. Hon går sitt sista år på high school och är aktiv i skolans cheerleading-lag. Hon har ett fast förhållande med sin pojkvän sedan 3 år tillbaka. Vänner beskriver henne som varm, social och lojal. Ett välbekant leende, ett piggt skratt och en självsäkerhet som många i hennes närhet ser upp till. Men under ytan fanns något annat. Hemmet där hon bodde med sin familj präglades både av kärlek och kontroll. Hennes mamma Rosa var närvarande, alltid där, alltid engagerad, men också tydligt styrande. Många i bekantskapskretsen har i efterhand beskrivit henne som en kvinna som hade svårt att släppa taget om sin dotter, trots att Alexi var på väg att bli vuxen. Det var en kärlek blandad med oro och kanske också rädsla för att förlora kontrollen. Under Alexis sista år i skolan började något förändras. Det var subtilt till en början. En kropp i förändring som så ofta under sena tonåren. Men för vissa som stod nära Alexi var det något som inte riktigt stämde. Magen började puta mer än tidigare. Cheerleading-dräkten som alltid suttit perfekt började strama, särskilt runt midjan. Hade hon gått upp i vikt? Var hon uppblåst eller kunde det vara något annat? Det ställdes inga direkta frågor, åtminstone inte högt. Och Alexi själv verkade oberörd. Hon förnekade att något var annorlunda. Hon tränade vidare, dök upp i skolan varje dag. Gick på dejt med sin pojkvän, deltog i familjeliv och höll fast vid bilden av den glada, fokuserade tonårstjejen. Men hennes kropp berättade en annan historia. En som blev allt svårare att dölja. Samtidigt tycktes ingen i familjen vilja se det uppenbara. Rosa, som alltid varit vaksam, såg kanske förändringarna, men valde att tolka dem som något övergående. Kanske ville hon inte se. Kanske ville Alexi inte att hon skulle se. I ett hem där kontroll och omsorg gick hand i hand kunde det vara svårare att veta var gränsen mellan oro och förnekelse gick. Och så fortsatte allt, åtminstone på ytan som vanligt. Alexi, leende och engagerad, fortsatte sin vardag. Men något växte i det fördolda. Något som snart skulle tvinga hela staden att se bakom fasaden. Det är den 26 januari 2023. Alexi kommer hem från ännu ett cheerleadingpass. Träningen har varit intensiv, det märks på henne. Men det är inte bara träningsverk som syns i hennes ansikte. Hon är blekare än vanligt, tystare. Vid 23-tiden, när resten av huset börjar tystna, går Alexi in i sin mammas sovrum, väcker henne och berättar att något är fel. Rosa ser på sin dotter och förstår att det här inte är något som kan vänta. Kort därefter sitter de i bilen på väg till akuten vid Artesia General Hospital, stadens enda akutsjukhus. Väl på plats beskriver Alexi sina symptom. Stark, tryckande smärta i ryggen och nedre delen av buken. Smärtan har tilltagit sedan kvällen och nu är den outhärdlig. Hon är orolig men samtidigt motvillig. När vårdpersonalen vill ta prover och undersöka henne är hon tveksam. En av sjuksköterskorna försöker lugna henne och förklarar att de är på plats för att hjälpa henne. Läkarna misstänker till en början att det kan handla om urinvägsinfektion eller njursten. Vanliga orsaker till stark buksmärta hos unga kvinnor. Men som en del av rutinerna, standardprotokoll för unga kvinnor med buksmärtor, föreslår man också ett graviditetstest. Reaktionen blir omedelbar. Alexi avfärdar det direkt. Hon säger att hon aldrig haft sex. Hennes mamma, som sitter med vid sängkanten, fyller i utan att tveka. Hon säger att det inte är möjligt, att hon köper mensskydd till Alexi varje månad. Hon är inte gravid. Trots att både Alexi och hennes mamma är bestämdhet förnekat möjligheten att hon kunde vara gravid, var graviditetstestet, liksom andra prover, en del av sjukhusets rutin. Och när resultatet kom tillbaka, strax efter midnatt, förändrades allt. Provet visade inte bara positivt, det visade mycket höga nivåer av HCG, det hormon som kroppen producerar under graviditet. Halten var inte förenlig med en tidig graviditet. Tvärtom. Läkaren som informerade Alexi och Rosa om resultatet gjorde klart att detta inte var början på en graviditet. Det var slutet. Hon bar på ett fullgånget barn och enligt blodvärdena var hon sannolikt i slutstadiet av en förlossning. Chocken var tydlig. En isande tystnad la sig över undersökningsrummet. Rosa såg först på läkaren, sen på sin dotter som stirrade ner i knät. Varken mor eller dotter verkade förstå allvaret. Enligt journalanteckningar ska Alexi ha sagt att hon trodde att det handlade om något enkelt. Något som skulle gå över. En njurinfektion kanske. Men det här var något helt annat. Inget som kunde lösas med lite antibiotika. Klockan 01.39, efter flera timmars tilltagande smärta och det chockerande beskedet att hon är gravid, vänder sig Alexi till en sjuksköterska och säger att hon måste gå på toaletten. Hon håller sig med ena handen mot nedre delen av ryggen, eller snarare mot sitt säte, och hennes kroppsspråk är förändrat. Hon går stelt, nästan hukande, som att något pressar på inifrån. Alexi skyndar sig in på toaletten, en av de privata patienttoaletterna i sjukhuskorridoren, och låser dörren om sig. Till en början är allt tyst, men minuterna går, längre än vad som känns normalt. Snart hör personalen ljud från andra sidan dörren, dova dämpade ljud. En sorts rasslande. Upprepade spolningar från toaletten. Rivandet av toalettpapper. Personalen vill ge henne sitt utrymme. Integritet är en viktig del av vården. Alexi är dessutom i ett känsligt läge. Hon är 19 år. Nyligen fått beskedet att hon är gravid. Och hon har smärtor. Ingen vill göra situationen värre. Men någonting känns fel. Ungefär 5 minuter efter att hon gått in på toaletten går en av sjuksköterskorna fram till dörren och knackar försiktigt och frågar om hon behöver hjälp. Alexis svarar att det är lugnt. Personal drar sig tillbaka, men ljuden fortsätter. Toaletten spolas ännu en gång. Tystnad. Papper rivs. Ytterligare några minuter passerar. En annan ur personalen närmar sig dörren, knackar på igen. Samma fråga, samma svar. Nu känner även Rosa ett behov av att prata med sin dotter. Se hur det är där inne på toaletten. Hon närmar sig dörren och frågar om allt är okej. Ännu en gång upprepar Alexi det hon tidigare sagt. Allt är okej. Oron växer. Tiden går. Totalt är hon inne på toaletten i närmare 20 minuter. Personalen som vet att Alexi inte bara är gravid, utan höggravid, börjar frukta att något allvarligt är fel. Någon ber en kollega att hämta en nyckel till toaletten. Det är dags att gå in, oavsett vad. Men innan någon hinner låsa upp dörren, öppnas den plötsligt inifrån. Alexi kommer ut. Hon säger ingenting, sänker blicken, går tyst förbi personalen i korridoren och återvänder till rummet som om inget har hänt. När dörren till toaletten står på glänt kastar en av vårdpersonalen en första blick in. Det hon ser får henne att stanna upp. Blod. Det är blod på golvet, upp längs väggarna, runt toalettstolen. När Alexi får frågan om varför det är så mycket blod i badrummet svarar hon kortfattat. Det är bara mens. Men svaret får ingen att känna sig trygg. Personalen vet som sagt att hon är gravid. Och det här är inte mens. Det är för mycket blod. När städpersonalen tillkallades till sjukhustoaletten strax efter 2 på morgonen var det först för att sanera blodet som täckte golv, väggar och toalettstol. Det var en ovanligt stökig scen, men det var inget de inte sett förut. Sjukhusets akutavdelning var van vid starka blödningar, särskilt vid gynekologiska komplikationer. Men det här skulle snabbt visa sig vara något helt annat. En kvinnlig städare gick in i badrummet med en ny soppåse i handen. När hon böjde sig ner för att byta ut den använda påsen i papperskorgen, noterade hon direkt att något inte stämde. Den vita plastpåsen som låg där var inte särskilt full, men den var ovanligt tung. Tyngre än vad den borde vara, om innehållet bara bestod av toalettpapper, bindor och pappershanddukar. Hon lyfte försiktigt upp påsen. Hon öppnade den. Där, inlindad i blodiga pappershanddukar, låg en nyfödd pojke. Han var fullt utvecklad. Ett litet huvud med mörkt hår, små armar och ben. Plastpåsen hade sugits tätt mot hans ansikte, som ett lock, ett vakuum. En detalj som senare skulle bli central i bedömningen av dödsorsaken. Larmet gick omedelbart till vårdpersonalen. Barnet bars skyndsamt till akutens traumarum. Hoppet om liv var svagt, men vårdteamet försökte ändå. Man kontrollerade andningen, cirkulationer, reflexer, men allt var stilla. Han dödsförklarades kort därefter. Enligt obduktionsrapporten från rättsläkaren innehöll pojkens lungor luft, vilket är ett avgörande fynd i rättsmedicinska sammanhang. Det innebär att han hade tagit minst ett andetag efter födseln, alltså att han föddes levande. Det här utesluter att det rörde sig om ett missfall eller en dödsfödsel. Ett barn som fötts dött utan att någonsin andas har tomma, kollapsade lungor. Det här var ett barn som levt i flera minuter. Kanske längre, efter födseln. Dödsorsaken fastställdes som kvävning. Den troliga orsaken, plastpåsen över ansiktet. Han vägde 5 pund, ungefär 2,3 kilo. Han var 48 centimeter lång. Polis larmas omgående till Artesia General Hospital. När patrullen anländer leds de direkt till platsen där kroppen hittats och får information om läget. Att en fullgången nyfödd hittat stöd efter att Alexi tillbringat lång tid ensam i badrummet. Poliserna går därefter till det rum där Alexi och hennes mamma Rosa befinner sig. Allt dokumenteras med kroppskamera, vilket senare blir en del av bevisningen i fallet. En läkare informerar Alexi och Rosa om att ett barn hittats i badrummet och att barnet är avlidet. Rosa är tydligt chockad och frågar sin dotter vad det är som har hänt. Läkaren säger att det fortfarande är oklart vad som exakt inträffat, men situationen är allvarlig. Under förhör med polisen, som sker i behandlingsrummet, uppger Alexia att hon fött barnet i toaletten och att hon trodde att det var dödfött eftersom att det inte skrek. Hon grips inte formellt på plats men blir tillfälligt frihetsberövad och förs till ett annat sjukhus för fortsatt vård. Vid den här tidpunkten misstänks hon för 2 brott. Mord på sitt nyfödda barn. Tampering with evidence, det vill säga att ha dolt eller manipulerat bevismaterial genom att placera kroppen i papperskorgen. När polisen börjar förhöra sjukhuspersonalen berättar flera av sjuksköterskorna samma sak. Att Alexi upprepade gånger försökt dölja det som hänt. Efter sitt långa besök på toaletten hade Alexi sagt att det var mensblod, att hon mådde illa och hade kräkts. Enligt vårdpersonalen hade hon också försökt torka upp blodet själv innan hon lämnade toaletten och återvände till sitt rum. Utredningen drog slutsatsen att Alexi visste att hon fött ett levande barn och att hon försökt säkerställa att ingen skulle få veta. Genom att placera barnet i plastpåsen och sedan trycka ner den i soptunnan under andra sopor pekade bevisen på en avsikt att dölja både barnet och födseln. Enligt åklagaren var det inte bara ett försök att fly från ansvar utan ett aktivt val att avsluta barnets liv och ta sig därifrån utan att någon skulle märka vad som hänt. Fallet väckte nationell uppmärksamhet och diskussionerna exploderade. Hur kunde ingen i hennes närhet märka att hon var gravid? Hur kunde hon dölja en fullgången graviditet i 9 månader? Visste pojkvännen? Visste mamman, tränaren, klasskamraterna? Kroppskameran som en av poliserna bar under det första samtalet med Alexi och hennes mamma Rosa dokumenterade allt. Läkarens besked, konfrontationen, förhöret och Alexis svar. När delar av videomaterialet släpptes spreds klippen snabbt på sociala medier och nyhetssajter. Bilder från skolans cheerleading-träning började även de cirkulera. Vissa klasskamrater har senare sagt till polis att de misstänkte något men att de inte vågade fråga. Under de följande månaderna levde Alexi till synes som vanligt. Bilder på sociala medier visade henne på balen med vänner leende och sminkad, som om ingenting hänt. Men polisutredningen pågick och tystnaden skulle inte vara för evigt. Den 10 maj 2023 åkte polisen till familjens hem för att gripa Alexi. Det var ett förutbestämt gripande efter att ett officiellt åtal om first degree murder och tampering with evidence lämnats in. Rosa blev enligt polisens kroppskamera synligt upprörd när poliserna kom. Hon frågade gång på gång varför de skulle ta hennes dotter. En av poliserna förklarade att han, eftersom Alexi var över 18, inte fick delge föräldrarna detaljer om anklagelserna. Men kort därefter klargjorde de. Alexi skulle gripas för mord och för att ha försökt gömma barnets kropp. Alexia har förklarat sig som icke-skyldig till båda åtalspunkterna. Om hon fälls riskerar hon livstidsfängelse. Och åklagaren har inte uteslutit möjligheten att yrka på just det. Försvarssidan har en helt annan bild än åklagarsidan. De beskriver inte Alexi som en kallblodig gärningsperson, utan som en rädd, förvirrad tonåring som var i fullständig psykologisk chock. Enligt dem hade hon inte förstått att hon var gravid, eller förnekat det så djupt att hon inte kunde ta in verkligheten. När verkarna väl började visste hon inte vad det var som hände. Hon agerade inte rationellt, säger försvaret, utan i ett tillstånd av panik, skam, fysisk smärta och total förvirring. Att hon gömde kroppen var enligt dem inte ett tecken på skuld utan på ett sammanbrott. Hon trodde barnet var dödfött, att det inte levde eftersom det inte skrek eller rörde sig. Det var därför hon la honom i påsen. Ja, fallet mot Alexi drar ut på tiden och huvudrättegången har ännu inte inletts. En av de främsta orsakerna till fördröjningen är att flera juridiska frågor måste avgöras innan rättegången kan ta fart. Framförallt gäller det om vissa av Alexis uttalanden till sjukvårdspersonalen kan användas som bevis. Försvaret har hävdat att allt hon sagt på sjukhuset omfattas av läkare- och patientsekretess eftersom att hon var där som patient och inte som misstänkt. Och domstolen går till slut på den linjen och beslutar att hennes uttalanden till vårdpersonalen inte får användas i rätten. Det här beslutet väckte starka reaktioner från åklagarsidan som har valt att överklaga. Deras oro är att stora delar av bevisningen, bland annat videoinspelningar från polisens kroppskameror, riskerar att uteslutas helt. Samtidigt fortsätter utredningen med inhämtningar av dokumentation, expertutlåtanden och medicinska bedömningar kring både barnets död och Alexis psykiska tillstånd. Allt detta bidrar till att målet drar ut på tiden och att något rättegångsdatum ännu inte kunnat fastställas. Försvaret driver dessutom fler frågor som måste prövas innan huvudförhandlingen kan inledas, vilket ytterligare försenar processen. Alexis advokat begär även att hela rättegången flyttas till en annan delstat. Skälet är den massiva mediala uppmärksamheten som enligt honom gör det omöjligt att genomföra en rättvis prövning i Artesia eller närområdet. I sin formella inlaga till domstolen pekar han på hur sociala medier, lokala nyhetskanaler och virala rapporteringar redan har färgat allmänhetens bild av Alexi, långt innan en jury ens utsatts. Han förutspår att rättegången kan pågå i minst 6 veckor, men menar att den mest tidskrävande delen blir att välja en opartisk jury. Ja, på sociala medier väcker fallet starka känslor och åsikterna är splittrade. En del röster beskriver Alexi som en kallblodig mördare och menar att hon medvetet dolde sin graviditet fram till det ögonblick då hon födde för att sedan ta barnets liv. De kräver hårda straff och ser henne som helt ansvarig. Andra uttrycker sympati och ser istället en ung kvinna som handlat i panik, pressad av omständigheter och styrd av en dominerande mamma. I deras ögon är hon inte en gärningsperson utan en vilsen tonåring som inte förmådde hantera en chockerande situation. I nuläget är Alexi fortsatt på fri fot, släppt mot borgen, medan domstolen behandlar frågan om flytt och fastställande av rättegångsdatum. Den 25 juli 2025 berättade Gary Mitchell, Alexis försvarare, i en intervju att Alexi har slutfört sitt första år på college och att hon hoppas kunna fortsätta studera. Det här var allt för dagens poddavsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamodaren@springcorn.se. Klippare, Oliver Bergman. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av